Vi ska läsa en bibeltext här från Johannes 14 kapitel. Edra hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud, tron och på mig. I min faders hus är många boningar. Om så inte var skulle jag nu säga till er att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och vägen som leder dit jag går, den vet ni. Thomas sa till honom, Herre, vi vet ju inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni känt mig, så har ni också känt min Fader. Nu känner ni honom och har sett honom. Det var texten. När man läser Bibeln, och inte minst när man ska tala Guds ord, så önskar man att kunna fortsätta vers efter vers, kapitel efter kapitel, ja, bok efter bok, ända till den stora punkten Gud har satt för den skriftliga uppenbarelsen. I Johannes uppenbarelsebok, sista kapitel och sista vers. Men vi måste ju sätta en liten punkt, ett eller annat ställe, en temporär punkt när vi talar Guds ord, för att koncentrera oss. Och då gäller det om att vi inte klipper av på ett olämpligt ställe och missar budskapet. Och vi behöver naturligtvis den helige andes hjälp och smörjelse i detta. Det kan ju vara ett enda ord Gud pekar på. Men det kan ju också vara ett helt sammanhang som vi knappast kan greppa om innan det är uttalat. Med andra ord, en predikan har sin egen dynamik som växer fram genom en helige andes smörjelse, hjälp och bistånd. Det vi idag ska ta fram ifrån texten är, jag ska komma igen, sa Jesus, och ta er till mig, ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Gud har många hämtningsaktioner och den största ligger framför i en när framtid när Jesus kommer och hämtar dem som hör honom till. Vem får uppleva att bli hämtad av Gud? Gud hämtar enstaka individer. Och Gud hämtar sitt folk. Och Gud hämtar sin församling. Den första hämtningen vi möter i vår bibel är när Gud hämtade trosmannen Hanok, eller Enok som han heter i Nya testamentet. Vi har det i Hebreerbrevet 11 och 5. Genom tron togs Enok bort för att han inte skulle se döden. Och man såg honom inte mer, ty Gud tog honom bort. I en nyare översättning heter det, genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Det var en hämtning av en individ, av en man som vandrade i umgängelse med Gud. Och han fick bli förebilden till den stora hämtningen när Jesus kommer och hämtar dem som hör honom till. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Tron har alltså en helt avgörande betydelse i Guds hämtningsaktioner. Något som vi också ska se längre fram med Abraham. Och låt oss också ta med vad Jesus säger. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv. Jag kan inte nog understryka trons betydelse för vår frälsning. Den personliga tron på Jesus. Medan tron lyfter vår blick emot det himmelska, ja mot Jesus och hans tillkommelse, så binder otron fast i jord och värld och omöjliggör vandringen i umgängelse med Gud här i tiden och omöjliggör hemfärden när Jesus kommer och hämtar det sina. Gud är en mästare i att hämta människor och det slår aldrig fel när han hämtar, utan det sker efter hans underbara vilja. Redan Abraham fick uppleva en gudomlig hämtningsaktion när han levde i det kaldeiska Ur. Detta beskrivs så underbart i Josua kapitel 24 och den tredje versen. Jag hämtade i det fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra omkring i hela Kanans land. Vi märker alltså att det var Gud som hämtade honom. Och hur gick nu detta till? Jo, han blev kallad av härlighetens Gud. Och denna kallelsen från Gud, slog så in i hans själ att det satte honom i rörelse. Och så kan vi läsa från Hebreerbrevet 11:8. Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Så förutsättningen för att kallelsen skulle förverkligas var trons lydnad. Men även om det blev fart på Abrahams fötter, så var det ju Gud som förde honom ut, som hämtade honom ut ur det kaldeiska Ur. Det var Guds hämtningsaktion som verkställdes genom trons lydnad. Tron som är en Guds gåva till oss planteras, slår rötter, växer till och spirar genom lydnad, medan olydnaden kantas av otrons mörker. Och även om Abraham var en trosman av Guds nåde, så kunde det slå slint också för honom. När han drog ned mot sydlandet så satte in med en hungersnöd i landet. Och Abraham drog över gränsen och drog ner mot Egypten. ett mycket allvarligt avsteg från trons väg i hans liv. Men Gud som återför bäckarna i sydlandet, han hämtade Abraham i Egypten och återförde honom in i löfteslandet, återförde honom in på trons väg, ja i Guds vilja. Och Bibeln som visar på verkligheten skönmålar inte hans ställning i löfteslandet, utan läget beskrivs som ett främlingskap i Hebreerbrevet 11:9. Genom tron bosatte han sig så som främling i det utlovade landet, lika som ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob som var hans medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Han upplevde alltså där i landet ett främlingskap som förde honom in i en vänteposition mot det himmelska. Det är det läget som är det rätta och som vi behöver befinna oss i genom tron på Jesus. Vi har nått ett löftesland. Ett område Gud har gett oss där vi kan röra oss fritt efter hans vilja. Men vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Och lever i ett främlingskap och i en vänteposition. Vi har här ingen varaktig stad, utan söker den tillkommande. Vi väntar liksom Abraham på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Väntan kan ske på olika sätt. Vi vet väl alla vad trist det är att stå och vänta på en buss när det är kallt och vinter, en väntan i tristess. Men det är inte en sådan vänteposition Gud har försatt oss i när det gäller Jesu tillkommelse, utan det bör föregå i glädje och förväntan. Det är riktigt, vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Även om vi har sett Jesus med trons ögon, så har vi ännu inte sett honom med våra vanliga ögon. Men det får ju inte dämpa förväntans glädje, utan det bör vara som Petrus säger i sitt första brevs första kapitel och 8:e vers. Honom, alltså Jesus, älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, så fröjder ni er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Ja, fröjd i Herren är vår starkhet. Och det är tron på honom som försätter oss i denna glädje. Och sanna väntposition där vi gläds över honom. Det har med hågen att göra. Det står om detta i Hebreerbrevet 11:13 versen. I tron dog alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. Det hade Alina sett i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som så talar ger ju därmed till känna att de söker efter ett fädernesland. Och om de hade menat det land som de gått ut ifrån, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen ett himmelska. Därför blyges inte Gud för att kallas deras Gud, till han har berett åt dem en stat. Ser du här hur främlingskapet på jorden knyts samman med det Gud har berett i en håg till det himmelska? Vad är håg? Håg är vilja och känsla. Inte en sån där stenhårt vilja som knäcker allt och alla. Och inte en sån där uppförande känsloyttring utan mål. Utan hågen mot himlen är fylld av vilja och känsla av att nå det himmelska målet. En underbar kombination i väntepositionen. Och så oerhört viktig. Nu finns det ett ord inför Jesu tillkommelse som heter bortryckta. Vi har redan stiftat bekantskap med Hanok, om vilken det heter: man såg honom inte mer, till Gud tog honom bort. Vi talar mycket om hemland och hemfärd, och detta med all rätta. Men utan en bortryckelse skulle detta aldrig ske. Vi läser från första Thessalonikerbrevets 4:16. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften. Herren till mötes, och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Ja, bortryckta på skyar för att möta Herren. Bortryckta från främlingskapet i ett evigt hemförhållande med Jesus. Vi läste ju tidigare i texten: jag går bort för att bereda er rum. Jesu bort. Bortavarande är ju något alldeles oerhört, för det är ju hans hemförhållande. Han har tagit plats vid Faderns högra sida i himmelen. Och Hebreerbrevet säger oss att han sitter där för beständigt. En plats på Faderns högra sida. En plats avskild för honom. Segraren från Golgata. Konungarnas konung och herrarnas herre. Men tänk, broder och syster, också för dig finns det ett hemland i himmelen. Du har fått ett medborgarskap i den himmelska världen. Det innebär att du har hemortsrätt i himmelen. Ett rum berett av Jesus. Han som sa: jag ska komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och när vi nu lever i vårt främlingskapstid så uppmanar oss Bibeln att ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Och så fortsätter texten där i Kolosserbrevet 3:3. Till ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då skall också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Det är i vårt sinne främlingskapet formas. Och det är i tron på Gud och i tron på Jesus som detta sker. Han sa Jesus, edra hjärtan var inte oroliga. Varför? Jo, i himlen finns många rum. Förlorar du blicken för himlen, ja, då är oron det enda som finns kvar. Jesus är så noga med att instruera oss hur väntepositionen bör vara. Han säger i Lukas 21:28. Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta edra huvuden. Till då nalkas er förlossning. O, vad viktigt det är att ha ett rättvänt sinne. Ett sinne vänt mot det himmelska. Tänk den dag då Jesus kommer. Oberoende om vi lever då eller vi avsomnat i tron på Jesus, så blir den dagen förlossningsdagen. Ja, förvandlingsdagen. Detta framställs tydligt i uppståndelsekapitlet, 1 Korinthierbrevet 15 och vers 51. Det heter, så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade. Och det är ett nu, i ett ögonblick, med den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda, och det döda ska uppstå till oförgänglighet. Och då ska vi bli förvandlade. Till detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Vi har ett liv med Kristus i Gud. Ett liv som är fördolt, men det kommer att uppenbaras i härlighet. När då? När Jesus kommer. Broder och syster, hur påfrestande än främlingskapet kan vara, så låt oss upplyfta våra huvuden och se hur dagen närmar sig. Så låt oss, som vi varit inne på här, fylla det med glädjen i Gud. Denna outsägliga och härliga glädje över Jesus. hans underbara frälsning, hans seger, må fylla oss med tacksägelse och lovsång och på det sättet ära Gud inför den stora dagen vi väntar, då skyn brister och Jesus kommer och hämtar oss hem till sig.
Skall du väl lyftas till härlighet och ljus och slippa dina vedermödans namn, skall du i sången stämma in ut i din faders hus när aldrig någon kan lyser man. Skall du väl lyftas upp i härlighet vedermödans namn, skall du i sången stämma in ut i din faders hus där aldrig någon tjänar. Hur skall det ty sig på vår jord då Jesus komma skall och hämta hem sin återlösta brud, när skapelsen skall vara fri se kläder ut i högtens grun. Men ska du väl lyftas upp i härlighet och ljus och slippa del av vedermödans namn, ska du i sången stämma in ut i ditt faders hus där aldrig någon stjärna lyser dag. På marken uten är upp den ene höjer sig, den andre var är redo denna stund. Han söker, han finner blott sig ensam på sin stil och plankas ut av ängslan på sin grund. Skall du lyftas upp i härlighet och ljus och slippa dela vedermöda sand, skall du i sången stämma in ut i din faders hus där aldrig någon stjärna lyser varm. Två kvinnor malar på en kvarn, den ena lyftes upp, den andra ser sig om och stannar kvar. Hur högt är bara utan Gud och utan framtidshopp och bruden skara ner jorden far. Men ska du väl lyftas upp i härlighet och ljus och slippa dela vedermödans namn, ska du i sången stämma in i din faders hus där aldrig någon stjärna lyser.
Se tio jungfru somnat i med lampan ut i hand, skallar brudgummenar här. En varse blir att lampor fem ej längre stå i brand, för sista tåg